var det måndag igen.
Yes.
Tjena Billy.
Tjena Peter.
Ja, vi är inte i Värmland.
Det är vi inte.
Nej.
Nästan långt ifrån.
Ja, vi är i Varberg är vi då.
Ja.
Ett riktigt gött avsnitt ska vi spela in här med Varberg Energi. Mm. Vi har med oss Henrik Näsström.
Nej, Näsström.
Ja, det kan man säga. Men ja. Det säger många. Men Näsström är långt eftersom jag är norrlänning.
Ja, just det.
Precis, exakt. Du, vart är du ifrån?
Jag är från Örnsköldsvik.
Säger man Örnsköldsvik, ja, Övik.
Ja, så Övik är väl vanliga, men det är väl, ja, men Örnsköldsvik brukar jag säga.
Ja.
Mm. Men Näsström, Näslund.
Ja, just det.
Det är många där uppe som har det här...
Näs.
Jag skulle nog säga att det är fler som slutar på ström än som börjar på näs. För det är ju mycket såhär byström, näström och så vidare.
Skogström, nej.
Ja, finns säkert också.
Men det, jag gillar ju ström överlag.
Billy,
ja.
Det här är ett jäkligt häftigt avsnitt. Flög lite grann över huvudet mig när vi gick in och nästa. Men du får gärna, så här, vad är det vi ska prata om idag?
Ja, men alltså egentligen så här. Det här är ju ett sammanfattande avsnitt. Vi har haft med oss Göteborgs Energi som pratar om utmaningarna i deras nät. Vi har haft med oss Checkvat som pratar om en lösning till deras nät till exempel.
Även Ferroamp.
Även Ferroamp. Eniki. Vi börjar få många liksom så här. Nu, vi har skapat oss förståelse om öarna här nu.
Mm.
Så nu ska vi få ihop den här, vad heter Palmön nere i Dubai. Nu ska vi liksom skapa den
Palm,
här.
Heter det,
det heter den. Ja. Eller åtminstone ett hotell.
Ja, The Palm, ja, precis.
Ja, något
och The Palm heter Flex...
Typ Netflix.
Heter Netflix i Varbergs Energis portfölj.
Just det.
Och det är ju den här smartnessen som bygger på de här olika smarta delarna som vi liksom ska få ihop. Så det vi kommer att prata om idag, det är hur Varberg Energi har byggt upp ett sånt kluster av smarta olika system. Och det ska vi liksom få en förståelse av om som elektriker, vart är vår roll i detta? Och när kan vi säga till våra kunder att så här skulle man kunna bygga upp det och så vidare. Sen så är det ju faktiskt så att ni är ju ganska liberala vad det gäller just de här tjänsterna på Varbergs Energi. Ni är kända för det i Energisverige.
Ja, men det kan man säga.
Ja.
Dels de här tjänsterna men också den här pionjären kanske brukar vi kalla oss. Alltså vi byggde ju Sveriges första vindkraftspark 1991. Vi byggde Sveriges första riktigt stora solcellspark 2016.
Mm.
Som vi ska ut och kolla på sen. Vi, ja, men nu har vi rest i år. Då. Det är invigning på måndag. Världens första eller högsta vindkraftverk i trä som står ute i
Kvänum. Är det ert nät?
Ja, men nej, inte vårt nät. Det står uppe utanför Skara i Kvänum. Ja. Men det är vi som äger vindkraftverket har investerat i det.
Skicka med oss nyckeln när vi åker tillbaka sen så kan vi dit och kika.
Ja, vad roligt. Ja. Ja. Ja, det är ju Modvion i Göteborg som har byggt det. Vi äger och Chalmers köper energin därifrån. Mm.
Okej.
Okay. Chalmers köper energi. Är det för utvärderande forskningssyfte eller varför köper de just energin?
Ja, de har ju ganska hög klimatprestanda och tycker om innovation. Så att ett vindkraftverk i trä som är byggt av ett Göteborgsbolag, det är klart att det gör
det
de
klingar gott
det i gör Chalmers. De high five på.
Ja. Men varför är det inte... Kvänum Energi där uppe eller?
Ja, alltså egentligen var det väl, det började väl så här att vi tyckte att den här idén med att utmana traditionella materialval, alltså varför ska man bygga i stål när vi är jätteduktiga på att bygga i trä i Sverige och har god tillgång på råvaran?
Mm.
Då tyckte vi att det här med det Modvion kommer vara ju superintressant. Mm. Däremot hade inte vi en fastighet här i Varberg i närheten som klarade de, hade bygglovet då, på den höjden.
Mm.
Men däremot hittade vi det utanför Skara i Kvänum. Så att därför står det där. Sen visst, det här hade ju det är ju lite galet att bygga i trä såklart och framförallt kanske att köpa det. Men vi ville utmana det här och titta på. Och nu står det där och producerar energi. Så.
Spännande. Du har ju också en lite spännande bakgrund. Inte bara för att vi är poddkollegor.
Nej.
Du har varit med i Energistrategipodden.
Ja, men precis. Och grundat den. Ja, alltså precis. Jag jobbar ju delvis på Sigholm också. Som driver Energistrategipodden och har startat den där.
Mm.
Sen att jag ska ta på mig grundandet, det tror jag inte jag ska göra. Men vi
du har varit med i tidigt skede i alla fall.
Jajamän.
Ja. Ja. Men det här, vi pratade lite grann här om det här med energipolitik och sådär. Och att vi vill ju gärna som elektriker, eller vi som bryr oss väldigt mycket om energisystemet. Och att elen ska vara en infrastruktur som bara rullar. Att det här med när man gör en överenskommelse mellan de olika partierna, det har gjorts.
Det har ju provats, ja.
Mm. Det har provats. Mm. Men det finns inte kvar någon sån...
Det har också rivits upp, ja, precis. Ja. Det där är ju en utmaning som vi jobbar ständigt med i Energisverige. Alltså just det här med att vi har ju stora investeringar framför oss för att möta liksom de här elbehoven och el... att vi ska göra grön järnsvamp uppe i norr och man ska liksom hitta elektrobränslen och lite annat. Då. Och för att investera tungt så behöver man ju ganska klar riktlinje. Och det var ganska enkelt förr i tiden. Nu handlar det väldigt mycket om vilka som sitter i regeringsställning framåt. Vad det blir skatter på, vad det blir subventioner på. Mm. Och då kan inte en ingenjörs hjärna räcka. Utan då behöver man... Ja, men egentligen handslag mellan partier för att komma överens om att ja, men så här är vägen framåt. För de investeringarna vi tar, oavsett om det är kraftig elöverföring eller ett kraftvärmeverk eller ett kärnkraftverk eller vad man nu vill bygga, så har man ju oftast ekonomiska, liksom, alltså vi pratar om allt från 30 till 60 år. Liksom. Mm. Och då kan det liksom inte, då kan man inte bara investera tungt i spekulation.
Man behöver vissa garantier och uppbackningar.
Ja, men exakt. Så det är ju frustrerande. Och det här är väl, det är inte bara, jag ska inte bara säga liksom att det är en utmaning att det blir politiskt. Vi ser väl också liksom att energifrågan i mångt och mycket utgår från EU. Så det är liksom utanför Sverige också. Så att man får liksom anpassa sig.
Ja. Men Ringhals 1 och 2 är nu att de har börjat kolla på åter...
Göra igång dem igen.
Ja, eller investera i nya... Mm. Vad påverkar det er någonting här?
Ja, men absolut. De kommer ju inte köras igång igen, utan man kommer ju ersätta dem med någonting annat. Det är ju det de tittar på. Ja. Och det är klart att det är en jättestor och viktig arbetsgivare för Varberg. Så att det finns en...
Det ligger det i Varbergs kommun? Jajamän. Ringhals. Det gör det ju såklart.
Precis. Det ligger här ute på Väröhalvön.
Ja, just det.
Sen så är ju det... Jag skulle säga att Ringhals tillför mer för Sverige än vad det tillför för Varberg. För att de har en otroligt viktig funktion utifrån ett elsystem. Mer än vad det har som arbetsgivare till Varberg.
Ja, men precis. För elnätet och anläggningen ägs ju av Vattenfall.
Japp.
Hela vägen där.
Men kan du inte bara ge oss en... Jag tycker det är kass. Varför kan man inte ha en överenskommelse? Varför är det inte någon som kliver in? Det här... Man är ju sån hybrid idag som väljare. Mm. Man har ju någon form av ideologisk grund. Men man vill ju ha lite av varje, plocka russinen liksom. Mm. Varför går man inte in och pekar med hela handen? Och bara, nu gör vi så här.
Ja,
håller till det.
Ja, det är väl ungefär så jag har låtit det de senaste 5 åren. Då. Men,
du är pro det.
Ja, men alltså jag vill ju... Ja, gud ja. Jag är ganska ordentligt trött, i synnerhet nu var det ju valår relativt nyligen, men liksom just det här med att ja, men det här tjafset om att man ska ställa energislag mot varandra och, liksom, och det ser vi ju både på kommunal nivå liksom, och riksnivå att det är solparker och vindparker som inte får tillstånd av liksom, olika skäl och att man, alltså vi behöver jättemycket mer fossilfri elproduktion i det här landet och mer överföringskapacitet. Vi behöver mer av allt verkligen för att möta, om vi ska möta den här elektrifieringen som står framför oss.
Mm.
Och då tycker jag det är synd att dribbla bort eller liksom tappa tid på politisk käbbel för att citera liksom, Stefan Löfven. Då.
Men för att ta det från den här nationella liksom, synen till, vi tar oss till Varberg där ni kan göra förändring och påverka ert både nät och produktion nästan själva.
Ja.
vad har ni för utmaningar här nere?
Ja, men alltså, vi har väl vi har ju inte samma liksom flaskhalsbekymmer som man har i storstäderna. Det är ju en relativt liten stad. Sen har vi ju väldigt, väldigt mycket turism som kommer. Alltså, Varberg växer ju en faktor 2-3 liksom på sommaren. Men, men det är ju ändå liksom en tid då energiförsörjningen är relativt låg. Det är ju inte som i, om man tänker, Åre och Sälen som har sin turistpeak när
alla
kallas.
Aggregat går igång och...
Ja, och det är minus 25 ut.
Alltså. Ja.
Så den utmaningen har vi väl inte. Det är ju det är ordentlig inflytt i Varberg och det är ju kul. Det är många som vill till både västkusten men också till Varberg. Så...
Vad har ni för industrier här, pratar vi om?
Alltså det är ju cykelmonark, Crescent, alltså Cycle Europe är ju har ju varit en viktig spelare här. Sen är det ju lite så här, vi är ju kända för surf och spa. Mm. Det finns ju ett jättestort massabruk i södra Säl, Värö, som står och bolmar där borta och gör jättebra ifrån sig. Så det är väl några stora arbetsgivare som man kan liksom lyfta spontant. Sen är ju såklart Ringhals då som... som sen finns det ju grannkommuner, då har vi ju liksom i Falkenberg, då har vi GKs, Ullared och lite annat som ligger i närheten.
Mm. Och då faller det under Varberg Energi, eller ni försörjer en del utav...
De köper
också? Ja, inte GKs, utan det ligger ju i en annan kommun då, så då, då är det ju Falkenberg Energi som, och Falkenbergs kommun som tar fördelar där.
Men... precis som jag sa, alltså, ni är lite kända, ökända är ni inte, utan ni är kända för att vara väldigt liberala och ett bra elnätsbolag, men även energibolag att prata med och diskutera med och skapa de här olika delarna som är flexibilitetstjänster och som är på tapeten just nu. Mm. Och det har ju varit för att man kan tjäna pengar, men också en känsla av att hjälpa till i ett större perspektiv, får man väl ändå tro att vissa går med eller? Mm. Det kanske är 10%, men...
Du tänker på att slutkunden vill göra nytta? Eller vill
man vill hjälpa till.
Göra en god gärning.
Ja, lite så. Ja. Men kan du ta med oss på den här resan lite? Hur ni har tänkt och byggt upp er Netflix?
Ja, men absolut. Alltså, det här börjar väl egentligen för, jag vill säga, 5 år sedan. Om jag är liksom lite give and take ett år. Men... Om vi tänker oss Sverige som är uppdelat i 4 elområden. Och det är ju klokt och sunt för att liksom inte behöva bygga allt för mycket elöverföring och att det ska, man ska få en, liksom en marknadsmekanism som ska stimulera producenter att bygga ny elproduktion där den efterfrågas och att man ska som kund eller konsument liksom spara på energi om, där, det liksom, där man har för lite el sett till hur mycket som förbrukas. Då.
Ja.
Och så sen ska ju Svenska kraftnät hålla den här frekvensen. Alltså, det är ju 50 hertz i nätet i våra synkrona nät. Mm. Och då har vi ju tidigare så var ju inte det ett jättestort problem i Sverige när vi hade 12 kärnkraftreaktorer eller vi hade ganska mycket planerbar elproduktion. Nu har ju liksom den förnybara elproduktionen kommit in och gjort jättebra ifrån sig. Det är ju jättebilligt att producera el med vindkraft till exempel, vilket innebär att det som vi har sett de senaste typ 30 åren är ju att det är väldigt mycket vindkraft som kommer in i systemet. Förnybart, kanon ju. Men det ställer extrema krav på elsystemet med tanke på att vi tappar förmågan att planera elproduktionen. Det är ju mer liksom väderbaserad elproduktion. Mm. Om man tittar på konsumtionen också då, så ser vi ju att det är också svårare. För det var ju ganska linjärt förr i tiden med hur kallt det skulle vara ute. Mm. Då visste man att imorgon kommer Sverige använda så här mycket el. Numera när man ska hålla på att ladda elbilar och lastbilar och göra fossilfritt stål och allt vad det kan vara framåt, så kommer det ju vara svårt att prognostisera hur mycket el som ska användas. Det är inte givet att det är utomhustemperaturen som styr det, utan hur folk flyttar sig kanske.
Mm.
Och det här gör ju liksom det svårt för Svenska kraftnät att hålla rätt frekvens med tanke på att de ska ju liksom balansera produktion och konsumtion så att man hela tiden håller rätt balans, alltså 50 hertz i nätet. Då. Och då måste de vidta ganska stora åtgärder. Tar man då till exempel att man behöver, om frekvensen går upp till 50,1 till exempel, då måste man köpa nedreglering. Mm. Och det gör man dagen innan varje dag genom att antingen då reducera elproduktionen eller öka konsumtionen.
Mm.
Då köper man ju nedreglering.
Mm.
Och tvärtom mot andra
bildligt där, kan du förklara vad är det vi ser? Så här, köper nedreglering när den går upp mot 50,1 och då vill vi nedreglera ifrån vilka kraftslag?
Ja, alltså tidigare så, det har ju varit väldigt mycket vattenkraften som har varit våran reglerande liksom motor i svensk elsystem. Liksom,
man delar ju upp våra krafter i baskraft, flexibilitetskraft och intermittent egentligen.
Så kan man säga.
Och det är ju, baskraften är ju kärnkraften som ska gå och vara en stabil grund. Flexdelen är ju vattenkraften, reglering upp och ner. Och sen det andra, förnybar sol och vind.
Det blir vad det blir.
Det blir vad det blir. Ja. Finns det även på konsumtionssidan när man planerar in det?
Nej, inte direkt så. Men däremot så om man tänker så att om Svenska kraftnät då förbetalade cirka 300 miljoner per år för frekvensregleringen som oftast av vattenkraften la vantarna på, så lägger man typ 6-7 miljarder nu.
Oj.
Och det är ju ett tecken på att det är ett mer komplext system att hantera. Och då på din, det var ett långt utlägg på din fråga, men där någonstans så såg ju Varberg Energi att, men varför är det bara liksom produktionen som ska agera reglerkraft det här? Vi kan ju absolut liksom koppla upp även kundernas flexibla förmåga, för man kan ju också reglera upp konsumtionen eller ner konsumtion. Ta en laddare till exempel på din uppfart eller min uppfart. Om jag räcker upp handen och säger, liksom, ja, men jag köpte den för att ladda min bil, men jag vill också delta på frekvensreserven.
Mm.
Då kan ju liksom Svenska Kraftnät rent krasst eller ja, via aggregatorer då, liksom, reglera ner min laddning om det skulle behövas. Det är ju jättesällan. Det kanske är 10 gånger per år under 10 sekunder.
Mm.
Så att när jag kommer ut i min bil så kommer den sannolikt vara fullladdad. Mm. Men jag kan mycket väl ha deltagit på den natten liksom, i reglerat ner.
Men för de här, det var ju, du pratade ju om även incitamentet att göra de här 4 zonerna i Sverige med elpriserna.
Mm.
Men det har inte räckt. Alltså att när det är dyrt så ska ni använda mindre el. Alltså Nej. Att det blir sådana grejer istället. Utan vi är fortfarande ganska köpstarka och vill använda elen även fast det är dyrt.
Ja,
så det
men
har
absolut.
Liksom...
Men, och det, alltså den, det är ju inte mer. Det ska ju bara stimulera att folk ska liksom producera el på rätt elområde. Så här. Utan det här är mer, alltså, om vi tittar på effektreserven. Det är ju oftast många som känner till den, det här... oljepanna nere i Karlshamn som står och bolmar ibland. De får ju betalt för förmågan att kunna starta och reglera upp och köra några veckor.
Mm.
Det finns ju liksom Kubal uppe i Sundsvall där vid SC2 är väl det. Liksom. De är på konsumentsidan istället, så att det är jättestora elanvändare som smälter aluminium. De ska kunna regleras ner då. Den har ju väl aldrig liksom aktiveras någon gång sen den kör. Men man får pengar för att liksom delta.
Mm.
Så man får pengar för förmågan att kunna starta eller stoppa. Om det är effektreserv och handlar om mycket effekt, ganska lång durationstid eller startsträcka, så är frekvensreserven mer, ja, men, mindre agil effektvolymer, men du ska vara rapidsnabb. Liksom. Vi pratar om kanske en del av en sekund ibland.
Aha, okay. Ja.
Så då är det ju en typ av en laddare där man pratar med liksom protokollet där och väldigt snabbt kan reglera ner den. Då. Mm. Och min lilla laddare på min villa gör ju ingen skillnad. Men flera tusen laddare i aggregerad form kan ju bli rätt mycket effekt då, som man kan bygga.
Så dag ett så ser man att det kommer... Vi börjar här nu skifta på hertzen här. Vi går upp mot 5,1. Dag ett händer det eller? Dag två måste vi då reglera ner den oplanerade det oplanerade kraftslaget som kan vara då vindkraft.
Ja, det är mer effekt.
Exakt. Jaha, jag skulle nog säga så här att om man då tänker sig att Svenska Kraftnät, de har ju, alltså dagen innan varje dag, det heter day ahead marknad, då sitter ju alla energibolag och berättar att så här mycket el kommer våra kunder att använda, tror vi. Så här mycket el kommer våra produktionsanläggningar att producera, tror vi. Och så sen blir det ju en sån här klassisk utbud- och efterfrågekurva som sätter elpriset. Där buder man också ut den här liksom effektreserv och frekvensreserv. Alltså, så att när Svenska Kraftnät kommer att ta över sen på drifttimmen, då har ju de en mängd olika liksom parametrar att dra i. De kan kalla på effekt, de kan kalla på frekvensreglering och så här. Och allt det här sker ju såklart med automatik. Men det aktiveras när frekvensen går upp eller ner. Då liksom aktiveras vissa liksom resurser. Och det kan ju mycket väl vara min laddare på min villa. Eller det kan vara ett stort vattenkraftverk uppe i norr eller vad det nu må vara. Det beror på precis vad Svenska Kraftnät är i behov av där och då. Och vilket elområde det är i.
Ah,
så
okay.
Det här budas ju ut liksom per elområde.
Så effektflexen är exakt det du pratar om, att man kan köpa in och ut. Men just vad det gäller frekvens, den är ju på, jag vet inte om det är det sekund...
Ja, det, är, alltså, den här, det finns ju en stödtjänst som handlar om det, då ska du kunna aktivera liksom, inom 0,7 sekunder. Sen finns det ju liksom en annan stödtjänst som är så här, FCR, då kanske det snackar om 5 sekunder. Och så ska du ha en uthållighetstid också. Så att det, respektive stödtjänst har olika liksom, krav på sig. Och liksom ett kraftvärmeverks elturbin, den kan ju inte liksom, agera på 0,7 sekunder. Men däremot kan den mycket väl agera på en liten... MFRR-marknad, lite mer liksom, trög stödtjänst.
Ja.
Medan min laddare eller ett batteri framförallt, de kan ju agera rapidsnabbt.
Vart hade Svenska Kraftnät varit utan stödtjänsterna?
Nej, men det är ju kört. Då går det inte. Utan man behöver ju, och det är ju jätteviktigt för att kunna reglera elsystemet. Så att det som hade hänt är ju såklart, men inte på grund av våra stödtjänster, utan det är såklart att Stödtjänster har ju funnits, liksom, det behöver man för att ha driftsäkert liksom, elsystem.
Ja. Så de här lite mer innovativa lösningarna som har kommit nu med CheckWatt då, till exempel, så är det initierat ifrån Svenska Kraftnät att vi behöver de här som kan tala med våra hemmabatterier, eller är det initierat ifrån marknaden? Alltså,
jag skulle nog säga
att roliga innovationer.
Ja, men alltså att priset är så pass högt nu att, liksom, att det dyker upp nya bolag på marknaden som vill kapitalisera på det här och märker att här sitter jag på 15 megawatt flexibel resurs. Är ni intresserade av att kunna flexa det i Svenska Kraftnät? Ja, men säger de det, är vi. Ja, men då kör vi. Mm. Och då
behöver man en utvecklad tjänst för det.
Ja, men exakt. Mm. Ja. Och gärna någon app så att kunden kan se hur mycket de har varit aktiverade, hur mycket flexersättning de har fått och så. Mm. För jag menar, vattenkraften är ju också så här, det är ju, det kommer ju fundera på, varför liksom reglerar vi inte den mer? Då slipper vi hålla på och koppla upp batterier och laddare. Ja, alltså, det är inte så enkelt att, för älvarna är liksom reglerade, alltså att höja och sänka de vattennivåerna påverkar ju både liksom växtligheten som växer vid kanterna där, men även fiskar som ska vandra och annat. Så vi kan inte hålla på att reglera älvarna hur mycket som helst.
Nej.
Det finns ju både liksom tekniska begränsningar men också ekologiska begränsningar till det.
Mm.
Så därför är det nu när behovet av att kunna frekvensbalansera så starkt så dyker upp liksom helt andra möjligheter att reglera typ konsumentsidan så att det inte bara är vattenkraftproduktion.
Vad räknar ni med här i Varberg att ni kommer kunna tillföra genom stödtjänster?
Ja, men jag skulle vilja, frågan ska vi gå in på nu. Ja. Men jag vill också så här, från nationell nivå köpa och sälja från länder så går det ju sen ner till att köpa i regioner.
Just det.
Och sen så går det ju ner på nivån som är kommun.
Mm.
Eller räknas det kommungräns?
Ja, lokalt kan man säga. Lokalt. Liksom alltså nätkoncession.
Mm. Och under lokalt, det är det vi ska prata om idag. Så hela vägen ifrån den liksom, och det är ju där ni är och där ni kan påverka väldigt mycket. Så det ska vi gå in på nu exakt det Peter var inne på, men bara för att måla.
Ja, men det är bra, jättebra.
Ja, men det är bra du säger, och vi kanske ska vara tydliga med det liksom, och i synnerhet att liksom Svenska Kraftnät är stamnätsägare. De har liksom på riksnivå.
Mm.
Sen finns det några regionnätsägare. Ja, men ni känner till Ellevio och Eon, Vattenfall och så här. De har regionnätet. Och så sen ska vi lokalnätsägare, Varberg Energi bland annat, men många andra kommuner, köpa, alltså vi abonnerar ju på effekt hos regionnätet. Så att om vi behöver en väldigt hög effekttopp så kommer ju det påverka, i vårat fall Ellevio då, som är vår regionnätsägare.
Mm.
Vi abonnerar på 70 megawatt här i vårt lokala nät.
Ja.
Tar vi ut 73 så får vi ju betala för en överuttagsavgift där.
Mm. Så det är liksom toppen, 70, där kan ni momentant ta ut, eller ska ni inte ta ut mer?
Nej, vi tar ju ut mer. Liksom. Ja. Det är ju så att man försöker lägga den abonnerade effekten så himla nära utfallet som möjligt. För man vill ju inte abonnera på för mycket, för det är ju pengar i sjön. Och abonnerar man på för lite så får man betala mycket överuttagsavgifter. Så det finns ju en liten optimeringsmodell där.
Mm.
Och precis som på en villa så kan man ju sätta in ett nätbatteri som vi har gjort då. Precis där vid mottagningsstationen. Så att är det så att man är nära 70 så kan man ju börja med att plocka ur effekt ur batteriet istället för att köpa det från Ellevio om vi tycker att det är billigare. Att...
Och de batterierna hittar ni i det lokala nätet?
Ja, precis. Mm, precis.
Det kan vara egeninvesterade som ni har eller? Och det kan vara ute bland villor och industrier eller?
Precis, så att det är ju alltid från ett villabatteri till ett företagsbatteri till ett nätbatteri.
Mm.
Och det kan vara vi som äger det och det kan vara en annan som äger det. Men att har vi det här, de här batterierna i våran portfölj, det vill säga att de är kunder till oss eller att vi äger det själva, då bygger vi upp en flexibel förmåga i våran portfölj.
Mm.
Och här kommer ju liksom det som Varberg Energi har sett som är väldigt viktigt att ha med sig då, att om det förr var viktigt som balansansvarig att ha mycket produktion.
Ta det här nu, elektriker. Balansansvar. Ja. Ta med er det ordet.
Ja, den är riktigt. Det kan vara värd att fånga. Ja. Nej, men förut, det är ju de här stora björnarna. Alltså Skellefteå Kraft, Vattenfall, Jämtkraft, Bixia. De här. Har man mycket produktion så kan man vara en stark balansansvarig. Vi tror ju nu framöver att det är inte så himla viktigt att ha mycket liksom, produktion i din portfölj. Utan det är viktigt att ha en stor flexibel förmåga givet hur mycket produktion du har.
Mm.
För när du har det, då kommer du kunna parera de här, för nu har vi ju timavräkning, vi ska ju ner till kvartsavräkning också. Då blir det ännu viktigare att liksom, ha små obalanser.
Mm.
För att, som jag nämnde tidigare, så här, dagen innan varje dag ska vi berätta hur mycket som ska produceras och konsumeras. Mm. Liksom. Och vi har ju garanterat fel, men frågan är hur lite fel vi har. Mm. Och ju mer fel man har, desto mer problem får man ju. För då ska man ju först försöka reglera sig ut bort ifrån obalanser.
Mm.
Och sen ska man betala sig ur det.
Mm.
Så att de som står för obalanserna får ju betala för det.
Ja.
Det betyder att nu har vi en god flexibel förmåga i vår portfölj, så har vi ju en god rådighet. Men framförallt har vi möjligheten att balansera bort väldigt mycket av obalanskostnaderna.
Mm.
Vi har ju en ganska kaxig nollvision mot obalanser. Kanske, det är ju en vision för att det ska... Ja. Alltså det är en strävan. Men det, vi vill gärna hamna där då.
Trafikverket också en nollvision.
Ja, den är kanske ännu viktigare.
Ja.
Men den är ju en strävan mer än att det är en lätt att uppnå.
Reklam!
Ja, då välkomnar vi ännu en härlig samarbetspartner in i podden. Johan Christer Svensson ifrån Garo e-Mobility. Välkommen in i podden.
Thank you very much. Tackar, säger man på svenska.
Ja, men ämnet är AC/DC with JC.
Yeah.
Det är lite
nötskap. Yeah.
Men vad är det du vill säga med AC/DC?
Jo, men tanken lite grann är ju det att det kanske är enkelt att förknippa Garo e-mobility med AC-produkter. Men vi har marknadens bredaste sortiment och det är någonting vi är stolta över och gärna vill visa upp. Vi har ju allting ifrån den ökända och väldigt godkända GLB:n.
Volvo 240 kallar vi den.
Yes, via numera då Entity som vi har lanserat och varit ute på marknaden i ett år.
Entity Home, Entity Pro.
Entity Compact, Entity Pro.
Ah! Det var därför jag fick en sån blick.
Ja. Exakt. Och sedan har vi ju våra välkända Twin, eller GTB, Garo Twinbox.
Lite mer XC90.
Det är lite mer XC90, ja, exakt. Och sedan har vi ju vår välkända LS4 också, som står på i många publika miljöer och på arbetsplatser runt om i Norden. Och numera då även i Tyskland ju, eftersom den är Eichrecht godkänd. Och sedan har vi ju även då för den lite mer tyngre sidan där vi har en LS4 43 kW laddare nu då, AC även den, som finns då både i en mini som ser ut egentligen som en Twin fast med en ganska fet kabel då ju för att det är 43 kW som då kan ladda fordon som har ombordladdare upp till 43 kW AC.
Just det. Är det typ minibussar, lättare lastbilar, lite så här halvtunga fordon eller?
Det är halvtunga fordon och vi ser ju även att en hel del entreprenadmaskiner väljer att sätta in en ombordladdare med lite högre effekt för att den kanske står still då över natten och då kan man ladda hyfsat kostnadseffektivt med de här produkterna då när de ändå står still. Och det gäller även depåladdning då för faktiskt större lastbilar som står parkerade över natt till exempel.
Just det.
Så det är väldigt fina produkter.
Ja.
Men sen har vi ju den andra sidan.
Ja.
Vi har ju det som kommer efter AC, det är DC ju. Där vi har egen utvecklad produkt som heter Altea, 50 kW. Med CCS och CHAdeMO.
Mm-hmm.
Och vi har även en väldigt trevlig samarbetspartner som heter Inketim. Eller Inketim blir det väl, för de är från Spanien det här bolaget.
Hola senor.
Sí. Ja, där tar min spanska slut. Men däremot så kan jag en hel del om deras produkter eftersom vi faktiskt har en exklusivitet på deras sortiment gällande DC i Norden.
All right.
Ja. Och,
vad har vi för storlekar på den då?
Jo, ser du. Vi har en range som heter Rapid 120-180. Så det är alltså då, som namnet kanske avslöjar, 120-180 kW. Den kommer då med dubbla CCS-er, alltså laddtagen, och är uppbyggda av 30 kW-moduler. Så har man då en 120 så har man 60-60 på vardera sida, eller 120 kW på ena sidan.
Yes.
Sen går den ändå att uppgradera i olika steg upp till 180 kW där man då har 90 per uttag eller 180 på ena sidan.
Oj.
Så den är skalbar och oerhört välbyggd produkt.
Då är de bara Garo-stämplade. Pang, nu kör vi. De är liksom, kan man säga att de är Garo-certifierade?
Ja, de är i alla fall godkända av oss, kan ja, man ju säga. Och precis, där kan man ju säga att vi hade ju förmånen att få visa upp Norden-premiär av Rapid 60.
Yeah.
Som då är 60 kW-laddare med väldigt litet footprint, som till och med går och montera diktan mot vägg eller rygg mot rygg. Då. 2 CCS, 60 kW, 30 på vardera sida eller 61 utav.
Ja.
Den visade vi på e-car Expo i Stockholm nu senast. Den har ju sin självklara plats på typiskt kanske företagsparkeringar utanför ICA eller ja, vad som helst egentligen, där man inte behöver supersnabbladda.
Ja, men precis. Långsam, snabbladda. Är det så du säger?
Ja, ja, så det är lagom gött med laddning. Ja. Ja.
Men du, med den här bredden så tar ni ju en sån jäkla plats på marknaden och en självklar kompis i laddinfra, oavsett om det är AC eller DC. Och då tänker man ju så här, men kommer ni släppa fokus på era produkter som ni har nu då? Jag tänker ju, alltså Entity har ju varit en sån pang-release liksom från er. Och där har ni ju verkligen lagt ner mycket krut.
Det har vi definitivt. Vi kommer ju inte att växla fokus, vi vill visa bredd.
Ja.
Entity är ju ett projekt som vi har lagt oerhört mycket tid och pengar i.
Ja.
Vi har ju, ja, som många vet, vi har ju ett footprint på marknaden sedan 1939 av att syssla med elektriska produkter av olika slag. Och det är vi sketduktiga på ren småländska. Entity är en fantastisk produkt i alla hänseenden vad gäller säkerhet och skalbarhet.
Mm.
Vad vi inte kanske har varit världsmästare på, och det är ju mjukvaran, och där har vi haft en del utmaningar sedan lanseringen. Den senaste tiden så har vi haft enorma fokusområden på olika delar av den här komplexa produkten. Det gäller uppkoppling, det gäller DLM, det gäller installatörsvänligheten när du använder app för att installera produkten. Och där har vi gjort väldigt mycket framsteg. Mycket kvarstår. Men vi har verkligen fått en stabil produkt numera. Ja. Som vi är väldigt stolta över.
Men det är ju någonting som känns väldigt tryggt också. Så här, att ni nöjer er inte liksom, med en produkt som ni bara har släppt. Utan det är ett projekt som fortgår hela tiden och utvecklas tillsammans med er, tillsammans med montörerna, tillsammans med marknaden. Och att ni liksom trimmar den hela tiden. Det är väl jätteskönt att veta. Ta in vad som sägs på marknaden, ta tillbaka och så gör det ännu bättre.
Ja, vi måste ju lyssna på marknaden, för det är ändå de som bestämmer ifall produkten är bra eller inte. Och där har vi tagit in väldigt mycket feedback och vi jobbar stenhårt på att få den att bli ännu bättre. Sen ska man väl säga att i installatörsledet så uppskattas ju verkligen att här är det en helhetslösning. Du behöver inte ha massa extra utrustning för att få en anläggning att uppfylla kraven. Här drar du en kabel, du daisy-chainar strömmässigt och du har alla skydden med dig. Sen väljer du hur du vill koppla upp de här. Vill du att de ska prata med mesh med varandra eller vill du prata via kabel och så vidare och så vidare. Så att det finns stora fördelar.
Ja, det finns stora fördelar. Har ni inte testat Entity än så gör det nu. Har ni testat Entity och blivit lite småputta på funktionerna för säg ett halvår tillbaka? Testa igen då, för nu har det hänt mycket. Man kan säga att det är nästan 2.0. Det var jag som sa det, inte du.
Nej, det var du. Det har du rätt i. Men det goa skalet har fyllts med ännu mer gött.
Ja, det kan man säga. Du, JC, tack för denna genomgång. Vi hörs och ses snart igen.
Det gör vi. Rock on.
Ja, ut och skruva med er nu. Ha det gött.
Hej,
hej.
Nu börjar jag förstå lite mer här faktiskt. Okay. Nu sitter jag i slutkundens position här och börjar fatta lite mer. Hur, som Varbergsbo, liksom. Ni skapar ju behovet för villägarna här ihop. Eller ni gör ju någon gemensam satsning här, kan man ju nästan säga. Att ni vill ha den här, det här balansansvaret på lokal nivå, och villägarna vill ha, de vill kunna köpa planerbar billig el. Eller kunna använda sig av det.
Alltså det här är ju en jätteviktig grej, för det här är ju väldigt många som går bort sig. Alltså att vårat man tror lätt att Varberg Energi verkar i Varberg och för Varberg. Mm. Men elhandeln är ju nationell. Så jag kan ju koppla upp ditt batteri i liksom Grästorp. Eller jag kan koppla upp en batteripark i Stockholm. Så att det är ju vårat balansansvar är ju alla våra kunder i Sverige och alla våra produktionsanläggningar i Sverige. Precis. Så den här vindkraftverket i trä som vi har byggt utanför Skara kommer ju ingå i våran produktionsportfölj.
Mm. Så att, måste säga att det är Vara kommun.
Ja, just det. Vara är ju Kvänum. Ja, men bra där. Så det är ju det är värt att komma ihåg. Så att, men det är klart att för elnätets bästa, ett batteri eller flera batterier eller flexibel förmåga gör ju stor nytta för ett lokalnät, och det är ju Varbergarna till gagn då. Mm. Så vi vill ju ha så låga elnätstariffer som möjligt i Varberg. Även att liksom när vi ser den här stora utmaningen med att man ska elektrifiera transporter och annat. Och det kommer ju behöva kräva sina nätförstärkningar. Men vi vill ändå göra det på så prisvärt sätt som möjligt. Mm.
Och för mig som kund på Varbergs elnät. Mm. Då är det ju effekttaxan som jag kommer se varenda månad. Som kommer bli liksom resultatet av att jag är en del av en balans. Och den här balansen, nu går vi ju på så här, vad kan jag elektriker hjälpa mina kunder med? Mm. På industrinivå, privatpersoner, BRF-er och så vidare. Mm. Kan vi ta upp några sådana exempel som hjälper
mig som
elektriker?
Vad kommer det gå ifrån? Ja, alltså, vad kostar det idag? Vad kommer det kosta sen när vi är klara?
Ja, nej men alltså du, som jag skulle säga, som kund så kommer du ha kanske 3 stycken optimeringsdelar på elsidan. Dels har du ju energispot. Alltså energin ändras ju timme för timme och snart kvart för kvart. Ibland, vissa timmar är det dyrt och andra är det billiga. Om vi som energibolag eller ni som elektriker kan få era kunder att flytta en dyr timme till en billig timme, typiskt dag till natt då, så är det jättebra. Det kallas ju för elprisarbitrage. Och det är ju en del. Det andra som du var inne på, elnätet, att optimera det, det handlar ju om att liksom kapa effekttoppar då. Bor man i en stad som har ett effektabonnemang eller en effekttariff, eller så bor man i en stad som inte har det, men då kommer man få det innan 2027, är det ju sagt, då är det nästa optimering. De går ju oftast hand i hand. Alltså en effekttariff är ju oftast hög när elpriset är högt. Det är inte sällan. Men det kom in en tredje liten bus så här också. Och det är ju den här stödtjänstintäkterna. Ja. För stödtjänsterna har ju också ett pris som varierar timme för timme. Och de går däremot inte hand i hand med det här. Så om du har ett batteri hemma och så sen liksom aktiveras det. Det laddas ut på nätet för att Svenska Kraftnät hade ett behov där och då. Mm. Då innebär ju det rent krasst att du kanske får märka det i effektabonnemanget. Du får en kostnad där, men du får en betydligt större intäkt någon annanstans.
Ja.
Och det kan ju vara värt att ha med sig. Liksom att, så att man ska ju som både elektriker men också energibolag försöka optimera villakunden eller företagskundens liksom, energiprestanda så de får så bra pröjs som möjligt.
Och det är väl det som blir den här, för mig som elektriker när jag planerar en sån här tjänst eller när jag får en prisfråga från en kund, då behöver jag ha med mig de här 3 olika nivåerna av smartness i systemet som jag säljer. Och även verkligen påvisa det för kunderna att det finns olika delar som vi kan använda den här anläggningen i. Och som du gynnas utav och ibland kan tjäna på. Liksom. Och det är ju det här smarta elsystemet som vi ska bygga upp i Sverige med nu när vi har alla våra nya elmätare. Som mäter alla håll och kanter och är uppkopplade. Då behöver vi även göra våra anläggningar smarta. För annars så tar det ju slut i fasadmätarskåpet.
Precis.
Och där har vi ju elbitsladdare som både kan säga till elnätet, säga till att nu ska du ladda på här. Eller vehicle to grid-funktionen att nu kan du tömma en viss del av batteriet här också. Och så har vi ju, och det är likadant med ett vanligt batteripack. Så. Och så har vi växelriktaren till våran solcell på taket eller om vi har en vindsnurra på gården eller sådär. Så de delarna måste ju vi ta hand om som elektriker. Mm. Att vi måste se till att våran kund har möjligheter till att använda hela, och det är ju EMS vi pratar då.
Precis. Ja, inte nödvändigtvis. Ibland kan ju en EMS, alltså den själva styrningen av ett batteri funkar. Men sen finns det vissa som pratar med API, alltså direkt mot mjukvaran. Typ en protokollet i en laddbox eller en API direkt. Alltså om man tar ferroampsystemet styr ju vi direkt via API.
Okay.
Alltså du behöver liksom inte köpa en liten dator eller en EMS för 10-12 000. Utan du har
EMS för våra... Som lyssnare som inte...
Ja, EMS är en liten datorenhet som kommunicerar med växelriktaren och säger att nu ska du laddas i eller laddas ur. Så att
Energy Management System.
Ja, men just det. Snyggt. Nej, men, och det, där är det ju... Sen, om man tittar på men vad bör elektriker ha koll på då? Ja, men dels... Alltså man behöver inte veta vad frekvensbalansering och så är. Utan mer så här, men vad... Om jag ska skruva upp en laddare hos en kund, vilka laddare är uppkopplingsbara då? Mm. Vi har ju bland annat liksom, vi har ju de fem vanligaste. Garo är en av mina favoriter. Och de, det innebär ju att då kan man koppla upp dem mot stödtjänstmarknaden. Mm. Och i det här fallet så det är svårt att berätta liksom för en slutkund vad stödtjänstmarknaden är, att vi delar på stödtjänstintäkter. Och då har vi sagt till villamarknaden att då laddar du till halva elpriset jämnt. Mm. Dygnet runt, året om. Liksom. För det är, om du räcker upp handen och kopplar upp laddaren via våran app, då laddar du alltid till halva elpriset. Mm. Var det är liksom. Sen finns det ju smart styrning där också. Alltså så att om du säger att du ska åka med bilen klockan 7 imorgon bitti, så och ställer in det, då känner den av när den borde ladda. Då, så att den laddar kanske 2 eller 3 på natten eller liknande.
Mm. Så, och det är både prisarbitrage men även typ effekt toppmässigt att vi fördelar ut så att du inte laddar bilen när du lagar mat eller att inte värmepumpen går för fulla många, Viktor.
Exakt.
Och huvudsäkringen går eller sätter stopp för det.
Exakt. Och så sen får du ju också ha pengar för att delta på stödtjänstmarknaden. Så som elektriker ska du ha koll på vilka är uppkopplingsbara och vad finns det för liksom ekonomiska uppsidor för kunden där. Men sen också vara lite lyhörd för att nu nämnde ju du växelriktade solceller, batterier och laddare. Det är ju vedertaget idag. Men nu kommer ju också de här uppkopplingsbara värmepumparna, uppkopplingsbara ventilationsaggregat och liksom så här. Jag menar, kan man koppla upp ännu fler resurser där hemma som kan delta på stödtjänstmarknaden för så är ju det bara positivt både för plånboken och också för elsystemet då. Och typiskt liksom en liksom uppvärmningsinstallation är ju klockren, för det finns ju en termisk tröghet i byggnaden, så att om man liksom varvar ner den så kommer ju inte du börja frysa minut ett liksom, utan det tar ju en stund.
Jag har lite dåligt isolerat hus, men
jag är lite blås idag. Så det är väl det. Och sen tror jag det är jätteviktigt att både elektriker och energibolag utgår ifrån att kunder inte tycker det här är kul. Jag tror att det är bra att ha det som ett mindset, för att det får inte vara så att man investerar i en teknisk julgran som knappt går att köra. Liksom. För det är ju, ibland är det bostadsrättsföreningar och det är villaägare och allt som vill lägga sin tid på annat. Och då är det viktigt att det finns en smart styrning i mobilappar eller webbportalar eller vad det nu kan vara. Då. Mm.
Och det är väl det som du sätter fingret på det. Det är ju den här smartnessen utan att du behöver tänka. Mm. Och det är ju det som, annars så är det inte smartness. Annars så är det så att du kan göra massa saker men du behöver gå in och göra aktiva val hela tiden. Liksom, sådär. Du vill ju som slutkund sitta med en bra anläggning som sköter sig självt. Ja. En självkörande bil är ju svingat att sitta och åka ut på vägarna. Ett självreglerande hem är svingött att sitta och titta på Netflix hemma på kvällarna och veta att jag behöver inte fixa detta utan det löser liksom systemet åt mig.
Precis.
Det är dit du vill komma. Ja. Liksom. Men som elektriker så blir man ju ofta, man slår i tån i de här trösklarna som alltså att man ska söka, sätta solceller, jag vet... Hänger jag ut gräsoppsenergi bara för det. Om man ska sätta solcell så behöver man ta ett lokalt jordtag. Om du ska sätta batterier så har du Även solceller, så får du inte ha mer än vad du får inte tillverka mer än vad du förbrukar. Mm. Batterier, nu är jag ifrån gräshoppsenergi igen, nu är det lite allmänt. Batterier, så får du ha en viss mängd, men också det sätter stopp för vad du ska göra med den. Alltså hur stort och hur mycket utrymme kan du använda själv. Mm. Och där har vi ju varit med om det här nya skattemässiga...
Just det, gröna avdraget.
Ja. Och det är mycket saker som vi elektriker behöver ha koll på utöver själva funktionen som vi ska sätta och smartnessen som vi vill ge kunden.
Just det.
Nu vet jag inte om vi kommer komma fram till något bra liksom, här, men...
Ja, men det kan ju vara en liten diskussion runda bordet här, lite tänka lite, för att jag tror att det här, eller det märker vi, att det här är svårt för installatörerna att hänga på. Ja. För man är så mycket installationsvärden hela tiden. Att de här... Ja, men vi pratar om uppkopplingsbara laddare till exempel. Det kan vara rätt kämpigt att läsa på om olika typer av uppkopplingsbara laddare. Även om det är så att alla i princip som de blir presenterade för har det. Mm. Men sen är det ju även ferroamp eller eniki. Alltså då är det ju mer ett system. Mm. Och sen har vi ett smart hem. Och så så att installationen är ju det som de är bäst på. Men jag tycker ju som en rekommendation, det är ju att precis som vi har jobbat med belysning och andra saker i våran bransch, där man tar hjälp ifrån en konsult.
Mm. Att,
projektörer som kan energiprojektera upp byggnader och hus. Mm. Det kanske skulle vara någonting för Varberg Energi att...
Absolut.
Vi kanske har någon redan, jag vet inte.
Och kommunerna.
Exakt. Nej, men alltså, vi har ju... det är ju en riktigt bra sida med kommunalägt energibolag, vi säger Varberg Energi här. Mm. Alltså vi åker ju jättegärna ut med folk tillsammans med en lokal elektriker till en kund. Och inte bara förlitar oss att elektriken, det här får de lösa, utan vi sätter oss gärna med, för att det är ju ofta frågor liksom. Visst, installationen är ju jätteviktig, och det är ju många gånger så att Varberg Energi inte kan svara på de frågorna för att elektrikerna är så pass mycket duktigare. Men sen finns det frågor kring hur buden funkar och hur ersättningsmodellen ser ut. Och då är det jättebra att Varberg Energi är med. Så kombinationen elektriker, Varberg Energi eller energibolag är ju jättetrevlig att få ut hos en kund. Då.
Och jag tror att många är fortfarande att man check och att man har hört om det. Att det är en stödtjänst. Mm. Mm. Och man har svårt att förklara det också för sina slutkunder. Och slutkunden kan oftast mer än vad elektriken kan.
Vad är skillnaden på en stödtjänst och en stödtjänst?
Mm. Ja, exakt.
Det är också sånt som vi har pratat om. Om du kan förtydliga det lite. Det finns ju olika typer av stödtjänster.
Ja, alltså nu har vi varit inne på det här med effekt och frekvens. Alltså, men sen det är ju också alltså stödtjänsterna, det är FFR och FCR och MFRR och allt vad det är. Där handlar det mer om liksom hur mycket, alltså effektmängd, uthållighetstid och liksom reaktionstid.
Men om vi tar ett villabatteri till exempel, det kan man använda på olika sätt.
Ja, men absolut. Och då handlar det ju om att vi på Varberg Energi här, vi ska försöka hitta så många intäktsflöden som möjligt för en specifik kund. Mm. Det innebär ju liksom att ponera att du har ett villabatteri från Ferroamp i Göteborg där du bor. Då vill jag ju ge dig, dels ska jag försöka att ha ett så lågt påslag som möjligt på elhandeln, det är en klassiker. Men sen också hjälpa dig att flytta dyr timme till billig timme, då blir det billigare för dig. Kan jag dessutom hjälpa dig så att du kan peak-shava och liksom kapa effekttoppar så att lägre säkerhetsabonnemang, då är väl det jättebra. Och dessutom buda ut i så många olika stödtjänster som möjligt för att liksom maximera det. Men sen bor ju du också ett lokalt flexnät, alltså Göteborg, alltså Effekthandel Väst är ju också... Kan vi på sikt också liksom buda ut dig där så att du kan erbjuda elprisarbitrage lokalt, så är väl det jättebra. Mm. Och jag menar, det kan ju vara en industri eller vad som helst som man kan skriva bilateralt avtal med. Att allting handlar om att jag som energihandlare eller energihandelsbolag ska hitta så många intäktsströmmar och ha så låga obalanser så att du får så prisvärt som möjligt, för att mina obalanskostnader kommer läggas på elhandelsabonnemanget, så att man betalar ju för den läggs ju på respektive elhand. Och om vi nu har jättelåga obalanskostnader så är det jättebra då för kunderna.
Jag bor ju på Hisingen. Ja. Granne med Volvo.
All right.
Det hade varit fint att kunna erbjuda ett litet batteri till dem och kunna ta del av det.
jag tror att de skulle behöva lite mer. Men, ja,
om det... alla på Hisingen.
Exakt.
Ja, men vad, är det här framtiden?
Ja, men
eller
absolut.
Är vi där?
Ja, gud ja. Alltså,
är vi där så att vi ska börja utföra och implementera framtiden?
Ja, men alltså, om man tänker sig, ja, absolut. Mm. Den traditionella elhandeln har ju handlat om att jag har gått till Nordpol och köpt en viss energimängd för ett visst pris och så har jag lagt på en 4% eller något liknande och så har jag tävlat mot de andra elhandlarna om att få dig som kund och den som lägger på minst påslag, den får dig som kund då. Mm. Det är ju traditionell elhandel. Om det framöver handlar om att du kommer till mig och säger, ja men Henrik, vet du vad, jag har faktiskt 3 flexibla resurser hemma hos mig, är du sugen på dem?
Vad är det då?
Ja men typ en laddare, ett batteri och en solcellsanläggning.
Ja. Mm.
Ja, men den vill jag koppla upp mot stödtjänstmarknaden för att du och jag ska dela på stödtjänstintäkterna. Mm. Då kanske jag behöver gå till Nordpol och göra en ganska dålig affär. Därför att liksom, alltså, vi går från en energy-only-marknad till att bli lite mer riktad mot en kapacitetsmarknad. Mm. Och det innebär ju rent krasst då att, om man brukar prata om att kilowattimmen är död, att den är inte lika relevant längre. Utan nu är det kanske mer liksom... Har du en god flexibel förmåga som kund så kommer du ha större chans att ha ett bra elhandelsavtal än att du springer och försöker hitta ett billigt avtal på Elskling eller någon annan jämförelsesida. Då.
Mm. Mm. Precis. Och där, hur ser det då ut? Liksom? Kan man som slutkund vända man sig till, eller hur tror du? Kommer man vända sig till energibolagen för att få, vi pratade om leasing förut till exempel. Hur kommer marknaden för den här typen av tjänster och resurser se ut efter 2027?
Ja, elektriker kommer att spela en jättestor roll för att det är trots allt elektrikerna som har de har en väldigt nära relation med kunderna.
Ja, vi vill ju sätta dem som on top på, när vi pratar el, och sen regnar allting under.
Mm. Och det är väldigt viktig kugge i maskineriet i alla fall.
Ja, men de är jätteviktiga. Det underlättar så otroligt mycket om det är en bra installation som är gjord hos en kund och de har fått en snygg överlämning, en bra beskrivning att så här funkar det. Vi har ställt in i ert fjärrvärmesystem så att den ska maxa på 80% och minst 20% så att du kan få liksom maximal stödtjänstintäkter. Du ställer in det så här i appen och så. För då innebär ju det att de frågorna kommer ju inte till energibolaget då.
Mm.
Och dessutom så är det så, även om det blir mer och mer komplicerat att vara elektriker, att man ska ha koll på uppkopplingsbara laddboxar så har vi, och man ska ha koll på stödtjänstmarknader och allt vad det kan vara.
Mm.
Så är det en otrolig konkurrensfördel också. Alltså den elektrikern som har bra marknadsspaning, som har bra teknisk koll och som gör snygga, bra installationer på ett till ett bra pris, de är ju klockrena. Alltså de kommer man ju skrika efter.
Priceless,
exakt. Nej, och då kan man ju, jag får ju ofta sådana här frågan så här, ja men okej, det här med flexintäkter då, det är ju... Det är väl bra, men det är ju här nu. Nu ska ju alla investera i batterier, stora som små, vilket innebär att då borde ju...
Man tror ju redan nu att marknaden är mättad. Ja. Börjar det liksom gå ett sånt sus bland privatpersoner också?
Ja, men exakt. Och tyvärr så finns det ju liksom forum där ute där en del sitter och hobbygissar. Och så en del tar ju det på allvar då. Men, och så är det ju liksom. Alltså FCR och FFR-marknaden som har varit väldigt... prisvärd nu, den kommer ju att gå ner, såklart. Men det kommer komma nya stödtjänster, för Svenska Kraftnät kommer ju behöva kanske handla upp reaktiv effekt och spänningsreglering och såna grejer. Mm. Så om du bygger upp en flexibel förmåga hemma så kommer ju du börja kunna kapitalisera på dem också. Mm. Du kommer kunna flytta dyr timme till billig timme, så att även om alltså alla de här olika fördelarna som kommer med att vara flexibel, summa summarum så kommer det vara en framtid som är jättebra framöver. Sen att det liksom FCR-priset på det kanske går ner i framtiden när det kommer massa elektrolysörer som ska göra vätgas där ute i Sverige och allt vad det kan vara. Ja, men absolut, så är det väl.
Du har tagit fram en jättebra bild som vi kommer visa på våra sociala medier och så. Men FCR och FFR är ju upp- och nedregleringstjänsten på frekvensmarknaden just nu. Och det är det som är hett. Och enligt din prognos så kommer det vara ganska bra fram till 2027 och sen gå ner.
Ja, just den bilden är ju mer liksom schematisk. Bara för att visa liksom att även om vissa priser på stödtjänster går ner i takt med att men liksom utbudet är större,
ja,
så kommer det komma andra saker då.
Mm.
Men det viktiga är ju att förstå liksom att vi försöker liksom att samla ihop om vi har massa elhandelskunder på en sida av vårat liksom fat, och så sen är vi i någon form av one-stop-shop i mitten,
ja,
så ska ju vi försöka hitta massa intäkter på Nordpol för balansering, vi har nutida stödtjänster med FFR, FCRN, det. Vi har kommande med MFRR, AFRR och framtida reaktiv effekt och lite annat.
Mm.
Och så har vi de lokala flexnäten, så att om vi kan maximera intäkterna då kommer vi kunna tillhandahålla bra liksom elhandelsavtal till våra kunder. Mm. Men framförallt så vara schysst mot elnätet, för det är ju liksom hela grejen. Mm. Vi vill ju att man ska fortsätta bygga vindkraft och solceller och allt vad det kan vara för att få in ännu mer elproduktion. Och det gör ingenting alls att den är väderbaserad så länge vi har liksom en förmåga att kunna hantera det.
Och det kommer ni kunna ha?
Ja, men alltså vi är med och stöttar i alla fall. Sen måste ju alla vara med och hjälpa till. Sen kommer vi behöva mer kärnkraft också. Jag vill inte bara liksom säga att det här är lösningen för det liksom 100%
fossil.
Exakt, det här löser vi härifrån.
Vad räknar ni med batterikapacitet ska kunna finnas i, som ni kan ta del av?
I det lokala nätet?
Ja, alltså i det lokala, jag vet inte. Alltså nu har vi ju byggt ett stort på 11 megawatt. Om vi abonnerar på 70 megawatt så kanske det inte är rimligt att, liksom, att vi ska ha liksom halva den effekten i batterieffekt. Men någonstans däremellan. Ja, sen kan jag väl...
Men ser du att ni kan utöka då med kunder, eller är det att ni kan spara på det ni har, alltså med den flex...
Istället för att köpa 70 så köper ni 6, eller vad fan blir det?
Ja, men typ 69 eller 59 eller vad du vill.
Eller
ja,
men... är det en add-on på att ni kan gå över 70?
Nu tar vi in fler.
Nej, men jag skulle nog säga att det är klart att vi kommer ju behöva använda mer el i Varberg än vad vi gör nu, med tanke på att det expanderar, och dessutom ska ju alla liksom köra bilar med el framöver. Och då är det väl jättebra att addera mer flexibel förmåga i form av om det är batterier då, eller vad det nu kan vara.
Mm.
Ja, och det är ju både de som vi äger men också kundägda batterier. Så.
Mm.
Men sen hoppas jag att, liksom, att vi kan utvidga vår liksom, flexibla förmåga eller batterikapacitet här, om man nu vill se det som, i Sverige generellt. Då. Vi kan ju sätta upp batterier i princip överallt.
Vi ska faktiskt, inte nog med att vi får ett gött snack i poddformat, utan vi ska ut och titta på en sån här anläggning som ni har byggt själva i er flexibilitetsportfölj.
Just det, det stora nätbatteriet. Ja.
Det stora nätbatteriet, det ska bli skitkul att se. Kan du teasa någonting vad man kommer få se i YouTube-avsnittet här sen?
Ja, men det kan man. Det kommer vara ett gäng vita containrar som innehåller... Ja, det lät ju häftigt. De innehåller... vad kan det vara nu då? De är väl... Det är ju sex racks i dem. Sex stycken racks. Och i varje rack sitter det 21 celler, battericeller. Så att man tänker ju ofta så här, batteri, ja, men det man går och bär i fickan med mobiltelefonen. Men det här är ju liksom en mängd olika batterier. Vi vill ju gärna se det som ett batterisystem.
Mm.
Men det är det som är utmaningen. För många tänker så här, batterier är ju skitlätt. Mm. Men det är jättesvårt. Och vi har ju... Nu har vi övat på ett 400 kilowatts batteri som vi har haft här lokalt på gården ett tag. Och vi har haft jättemycket problem med det, såklart. Det har man med batterier. Men vi har lärt oss jättemycket. Så när vi har investerat i det här enorma batteriet nu, då vill vi gärna ha gått på de här första problemen så att vi slipper dem.
Vadå, så det finns olika typer av batterier i era... ert batterisystem? Alltså den kemiska sammansättningen, eller är det en och samma?
Ja, men det är litiumjon är ju liksom den här är ju det som är aktuellt. Men vi däremot, det här 400 kW batteriet vi har här, det är ju ett typ av batteri från en leverantör som inte är samma som den vi ska ut till nu. Det är en helt annan. Men det är ju...
Varför vill man inte ha samma? Lagen om upphandling.
Ja, exakt. Man handlar upp det. Ja. Och så sen får man se vad det blir. I det här fallet så var det ju Soltech Energy Solutions som har byggt det komplett och lämnat över till oss. Batterierna säger ju Huawei-batterier. Och det är ganska vanligt att det är de rackarna som när det kommer upp till stora... Liksom,
vad är total investering som ni...
Ja, men räkna med, för att inte vara för transparenta, så typ 100 miljoner för 11 megawatt ungefär.
Mm. Ja, spännande.
Ja, men det är skitkul. Jag har blivit klokare i alla fall. Det ska du verkligen ha med dig.
Ja.
Och Men kanske lite tråkigt ändå att vi får sitta här i Varberg och prata med en norrlänning.
Ja, det har jag haft en halvning.
Ja, Varbergsdialekten där har fått lysa igenom. Men sen undrar man ju också, hur går det i fotbollen?
För Varberg Boys?
Ja.
Sådär. Eller det blir nog en... Kul med Tobias Linderoth som ny tränare. Mm. Sen är det väl alltid så här, det blir inte studs upp direkt, det har jag jättesvårt att tro. Utan man kommer nog dansa någonstans där i mitten i något år eller två. Alltså.
Varberg Energi är storsponsor?
Har varit, vi har ju hetat Varberg Energi Arena till och med.
Jaha.
Ja, men vi är stor. Vi tycker det är viktigt att nyttja, alltså stötta alla klubbar. Och Varberg Boys är ju, det är ju klart det blir ju bra exponering för oss.
Mm.
När man spelar i finrummet sådär, men nu gör man ju inte det längre.
Ja.
Annars är ju Modo Hockey mitt lag, så de kommer gärna prata.
Ja, men det, jag kan förstå det. Och, nu, alltså, nu har jag redan, när de föll ner, då släppte jag Modo.
Ja, okej. Du glömde bort dem.
Ja, jag blir så besviken.
Ja, men det blir jag med.
Ja, jag kan fatta det. Alltså, hela orten måste ju bli helt... Måste luften gått ur, men...
Ja, men lite så. Ja. Men nu är vi... Nu är det blommar igen.
Ja. Mm. Du har ingen släkt med någon av de stora spelarna?
Nej, det finns ingen näströmmare där. Men, och ingen, inte någon kusin med något annat efternamn heller. Så att. Däremot så är väl det kanske, man vet ju aldrig, i vilket litet så alla är väl släkt med alla på något sätt.
Börjar jag inte missa det.
Nej, vi syns på YouTube.
Ja.
Och har ni fler frågor kring detta, hör av er till Billy, för han kan allt om det här nu.
Jag skickar vidare till Henrik.
Ja. Nej, men det är en bra början detta. Jag tycker vi har gjort ett jättebra avsnitt.
Ja.
Jag har börjat fatta bättre och då hoppas jag att alla förstår också. Mm. Tack Henrik.
Ja, men tack själv.
Tack så jättemycket.
Ha det allihopa.
Hej.
Hej. Hej. Om el för er.